Du lyssnar på Catalina-affären av Wilhelm Agrell, inläst av mig, Håkan Julander. Det avbrutna anropet. Fredagen den 13 juni 1952 var en vacker försommardag. Ute på Bromma flygplats stod en av flygvapnets två DC-3-or klargjord för en rutinmässig spaningsflygning över Östersjön. Sen ett år tillbaka hade just detta flygplan genomfört i snitt en sån flygning i veckan. Uppdraget den 13 juni var det 52 i ordningen och det senaste halvåret hade de flesta av dessa flygningar följt samma rutt österut från Stockholm och sen söderut mellan Gotland och den baltiska kusten, men utan att korsa den så kallade mittlinjen. Även om detta var ett uppdrag som gick på rutin så innebar det inte att det man sysslade med var något trivialt, utan istället en verksamhet som höll strängt hemlig. Planet som skulle lyfta tillhörde en särskild enhet, sjätte transportgruppen. Men det man transporterade var något mycket speciellt. Inne i flygplanskroppen fanns varken bänkar eller plats för last. Allt utrymme var upptaget av ställningar fulla av elektronisk apparatur och stolar för operatörerna. Denna DC-3 tillhörde visserligen flygvapnet, men dess innanmäte kom från Försvarets radioanstalt, eller FRA, den statliga myndighet som sedan krigsåren ansvarade för avlyssning av radiotrafik och elektroniska signaler i omvärlden. Huvuddelen av FRAs verksamhet bedrevs från fasta stationer, främst längs Östersjökusten och på Gotland. De hade alla tecknamn som slutade på Bo. Den flygande signalspaningsstationen hade fått det passande namnet Falkbo och var vid denna tidpunkt det mest avancerade och samtidigt hemligaste medel Sverige hade för att samla in underrättelser från andra sidan Östersjön. Ombord denna morgon fanns en besättning på 8 personer. 3 av dem tillhörde flygvapnet, medan 5 var radiospanare från FRA. Pilot på planet var fanjunkare Alvar Elmeberg. Han hade kallats in med kort varsel eftersom den tilltänkta piloten fått förhinder. Navigatören Gösta Blad kontaktade militära vädercentralen 07:30 för en väderprognos. Inget tydde på några problem. Vädret skulle vara klart under första delen av flygningen. Sen skulle molnigheten börja tillta, men inte uppe på DC-3:ans flyghöjd på 4500 meter. Meteorologen förvånades över att Blad frågade särskilt om vädret över Baltikum och antog att han ville veta om sovjetisk jaktflyg skulle vara uppe. Starten var ursprungligen planerad till 07:00, men hade skjutits upp till strax efter 9, eftersom sikten på Visby, som var reservlandningsfält, först var för dålig. Men några minuter över 9 var Falkbo i luften och på väg österut längs Route 9 med beräknad landning igen på Bromma 3,5 timme senare, 12:35. Ute på norra Östersjön fanns denna morgon ett första spaningsmål. En stor sovjetisk marinövning hade börjat några dagar tidigare och bland de deltagande fartygen fanns några som blivit utrustade med radar. Det spanarna ombord på planet lyssnade efter var nämligen inte i första hand vanlig radiotrafik, utan radarsignaler. Det man på fackspråk kallade elektronisk eller teknisk signalspaning. Med teknisk signalspaning kunde man upptäcka och lägesbestämma en radaranläggning. Men man kunde också mäta och registrera själva signalen. Något som skulle göra det möjligt att konstruera störsändare och andra telemotmedel. Detta var huvudsyftet bakom den flygburna signalspaningen och det gällde därför att komma tillräckligt högt och tillräckligt nära för att kunna uppfånga och mäta radarsignalerna. Antennerna på planet var konstruerade för detta men förutsatte samtidigt att planet under ett antal minuter flög rakt mot sändaren. Dessa avvikelser från den uppgjorda flygrutten kallades taggar och kunde skapa oro ombord eftersom man då flög rakt mot den sovjetiska gränsen. Flera FRA-operatörer hade också under det gångna året begärt förflyttning till tjänstgöring på marken. Kring klockan 10:30 hade planet lämnat området utanför Dagö och Ösel där den sovjetiska marinövningen pågick.